Hör ni mig?
I will a little bit of
konstigt ljud med tanke på att jag har motljus.
För mig handlar det mest om skadekontroll.
With a little bit of
Hör ni mig?
Between the rows. With a little bit of laugh.
Hör ni mig?
With a little bit of football.
Men hör ni mig?
With a little bit of soccer.
Between the rows.
Hör ni mig?
Between the rows.
Ja, men visst. En händelserik helg är till ända. Där vi kan konstatera att Eddie Howe är arg. Sean Dyche är ännu argare. Men argast av dem alla är varje korsband, broskbit och ligament i Ledley Kings knä. Men det finns de som är glada. Som undertecknar till exempel. Många, om inte alla, resultat gick Erik ten Hags väg. Och han ogillade nog inte att den bespottade Antony blev stor segerorganisatör. Precis som Martin Ødegaard. Vänta nu. Sorry, förlåt. Nu skrev jag den här en halvtimme in i Arsenal-matchen. Ska vi ta om den eller ska vi? Nej, jag kör. Hur som helst, Norge har inte bara de bästa i skidor, schack och handboll längre. Chelsea har inte de bästa i något längre. Och Anders och Niklas, ja, de siktar väl på att bli bäst kanske. Det låter väl bra. Och efter att ha jagat zombies i en vecka i Göteborg så sa kroppen ifrån. Och så sent som i fredags låg Anders nedbäddad och sjuk. Och ett deltagande i podden såg högst osäkert ut. Men på plats och i form är han. Ja, Anders, vad hände egentligen? Blev du biten av Glenn utanför Liseberg, eller?
Nej, tyvärr. Men jag har fått dialekt, jag har fått ett bett på halsen, så jag låter så här nu. Nej, men jag fick lite ont i halsen och sådär, så att jag var sjuk i torsdag, fredag, lite lördag, blev lite bättre. Och så har jag faktiskt kört några föreställningar. Så nu är jag är inte helt frisk och jag är inte på rätt plats. Så jag är som, du får ingenting i mastermind av mig om du har lagt mig på denna platsen här. Utan jag befinner mig i Uppsala på 90% ungefär. Så att, vilket gör alla andra i Uppsala också befinner sig på. Men,
Niklas,
men jag mår ju efter omständigheterna ganska bra. Det såg ju ut att bli en förträfflig helg resultatmässigt. Och Tottenham...
Jag tror vi kommer till det, Anders.
Ja, jag vet, men jag har det så mycket inom mig. Jag vill bara nämna detta. Ja, vi kommer till det.
Kul att Niklas får mig i podden också. Här då. Niklas,
vi spelar inte förrän imorgon.
Obesegrad i helgen.
Nej, precis. Nej, men jag kan säga... Ja, det är inte varje vecka du kan säga så.
Nej, verkligen inte.
Nej, vi kan ju säga att Liverpool spelar ikväll, för många kanske lyssnar nu på en måndag här då. Men ingen fotboll kanske det har blivit för dig. Jag vet inte hur har helgen varit egentligen.
Den har varit ganska bra. Vad har jag gjort? Jag var gigga i Lisch igår. Visste ni det? Lidköping är Lisch.
Lidköping, ja. Man säger bara Lisch. Okej.
Sparbanken Arena där faktiskt för flera tusen.
Ja, det hade varit roligare om du hade fortsatt och sagt Liechtenstein. Då hade man blivit lite mer imponerad.
Och förmodligen ekonomiskt oberoende. Nu måste jag ju fortsätta med detta. Nej då, jag tror att de verkade nöjda i alla fall. Själv är man alltid nöje för saker man glömde säga och så att, men det var kul.
Om en komiker säger de verkade nöjda, då är man inte riktigt nöjd själv. Det brukar ofta vara bra. Nej, men det är ofta, ibland kan det vara när man kör i den typen av sammanhang där det är liksom arenor och sånt här. Det kan ju bli lite, som komiker vill man ju helst ha ett tajt gäng på 300-400 och så bra förutsättningar, bra ljud och närhet och sådär. Arenor kan ju bli... Ja, lite märkliga kan jag tycka, rent humormässigt.
Men du har rätt i det också, när en komiker säger så tänker man att... Man grämer sig lite för vissa grejer man har glömt och sådär. Och framförallt de som är bara i one-off, som bara går att använda där och då. Men nej då, jag fick snälla sms efteråt och folk som kom fram och... Ja, de ville kanske inte ta kort med mig, men jag skulle ta kort på dem med någon annan av de kända som var med där.
Ja, det är underbart. Jag har ju varit lite i samma sitt som dig, Anders. Det har varit sjukstuga en hel vecka här med vabbande och det har varit sjukfru och allting. Och jag har liksom bara undrat om jag ens skulle kunna få ihop livet och podd och allting. Men nu, det löste sig till slut. Och sen hade jag faktiskt också en fru som fyllde år så sent som i lördags. Fyllde hon 32. Det är härligt att jag outar det här nu. Kommer jag få sova på soffan en vecka här. Men då det blev fotbollsrelaterat hennes födelsedag, för då sa jag till henne så här, bara, nu är du 32, nu är du gammal som fotbollsspelare. Hon skulle spela match söndag då. Härlig blick man fick också då. Och då hon spelar dagen efter då på söndagen, och så här, ja, men då kommer du dyka upp imorgon på matchen som gammal fotbollsspelare liksom. Och så började vi prata om det. När man är gammal som fotbollsspelare, jag är ju ett år äldre då, jag är ju 33, känner mig som 22 tills att jag själv kliver ut på planen igen då. Och då tänker man, när man själv tänker på en 33, när jag hör en kommentator säga att han är 33, då tänker jag genast, åh, han är gammal alltså, du vet, att han ändå håller fortfarande och så vidare. När man själv i huvudet är mycket yngre. Så jag tänkte fråga er. När är man gammal som fotbollsspelare? Vad känner ni själva?
Det är lustigt att du säger så också, för att jag vet att jag och en kompis diskuterade för länge sedan att man har alltid sett tillbaka och tänkt på spelare som har varit bra och sådär, att de så har alltid tänkt, ja, men jag är fortfarande ung och lovande. Nu är ju de är ju hälften så gamla som man själv och sådär, så att man, det blir nog aldrig någonting av en själv. Men jag, det har ju väl också förändrats, eller vad tycker ni? Att förut så la ju folk av när de var 30. Nu har ju folk sina bästa år då. Men jag skulle säga att 35, om man kollar på en sån som Giroud, vad är han, 36 nu, 35? Någonstans där, och han...
Ja, till och med lite äldre är han inte där, ja. 37. Kanske.
Ja, men någonstans där, och han är ju fortfarande tongivande i Milan, förvisso, men...
Men det, jag tänkte på den grejen du sa, Niklas, och den grejen skulle man ju vilja kolla upp, för först tänkte jag exakt som du sa med, så här, ja, men det utvecklas med fys och rehab och allting, och man håller längre och så här. Men sen tänkte jag igen, bara, eller är det en myt? För att när man tittar på typ Football Stars 02, typ, när Nigel Martin var bäst, då var han 41 och så vidare. Jag vet inte, alltså, jag slänger ut det.
Målvakter är alltid borträknade.
Men Maldini och gänget då?
Ja, men alltså, målvakter har alltid sin prime efter 30 nästan. Men jag skulle nog säga att jag förändrats lite grann. Men å andra sidan, det som säger emot det jag säger nu är ju det hårda spelschemat. För att det är ju långt mycket mer matcher nu. Men jag skulle säga att jag tycker vi 35 är sådär, ja, men nu lägger de snart av, eller så är det precis då folk lägger av. Men förut var det 30, så jag plussar med 5 från 20 år sedan.
Pratar vi om detta någon gång? För att jag vet inte. Dels, det hänger ihop med allt det ni säger. Och sen är det då position och kroppstyp. Men sen också spelartyp. Jag kommer att diskussionen kring Alexis Sanchez, att han droppade så markant i kvalitet efter då Chile och Copa America och Arsenal-åren, att han mer eller mindre har sprungit sönder sig, för att han har varit så otroligt intensiv som spelartyp liksom. Och där vissa spelare då kanske konserverar energi på ett annat sätt och kan då klara några år till. Men hela Sanchez spel byggde på att han var så jävla intensiv och hela tiden det där lilla extra och liksom var längst fram alltid och stötte och sådär. Så att åldern hänger, det finns massa olika parametrar tycker jag. Liksom, jag kan också tycka att 35 rent generellt känns ju som en gräns. Sådär, och sen finns ju de här, om vi köper en spelare över 30 så är det bara på ett år. Det finns väl ganska i många klubbar nu, om man liksom skulle investera i, ja, men som Arsenal gjorde nu med Trossard, är väl inte riktigt 30 eller så är han det precis, men Jorginho, att de lite kortare kontrakt och sådär, och man brukar ju prata om att man peakar nu, då är det liksom 25-27 där någonstans, känns ju som att en peak-ålder är, men det bygger ju också på var man spelar på plan.
Men kolla på en sån, hur länge tror ni Haaland håller?
Ja,
för han har
100 år.
Nej, ja, men vet du vad, jag tror att han är medveten om det, eller om inte annat så är väl folk runt omkring honom medvetna om det, så att han är ju så otroligt minutiös i sina förberedelser och allting runt omkring, för att den spelstilen, alltså det sliter nog tufft på kroppen alltså.
Men om man har läst Tolkien och läst Sagan om ringen så vet man om att troll blir ju 800 år ungefär. Så att han känns ju ändå ganska ung. Han känns ju ganska ung. Som i trollår.
Ska vi inte köra en poll på det då, Erik?
Jo, jo, det måste vi slänga ut. Till alla lyssnare så kör vi en live omröstning här då. Jag kör ut nu på Twitter. Då jag satt och skrev här. I vilken ålder börjar man räkna en fotbollsspelare som gammal? Då är alternativen 24-27 år. Yngre räknar vi bort. 28-31. Eller 32-36. Eller 37 plus. Där åkte den ut. Så får vi se vad folk tycker om det.
Ska jag rösta nu då?
Påminn mig.
Taggar du mig nu eller?
Nej, jag taggar ingen nu. Den bara ligger ute på mellanrollen. Där får ni gå ut och... Men så att det... påminn mig nu att vi återkommer till det i slutet av programmet så att vi kan kolla då också vad omröstningen gav för resultat. Det andra som du var inne på, Anders, när det kommer till ålder och kanske då fysik rent genetiskt, så har jag en bra story på det, och den involverar Sir Alex Ferguson och säger väl någonting om hans noggrannhet. Han värvade ju Teddy Sheringham som typ 35-åring eller någonting. På den tiden så kanske man inte hade samma möjlighet till liksom medicinsk koll, och du vet, man gick in och kollade varenda gen och molekyl i kroppen. Vet ni vad han gjorde? Han åkte hem till Teddy Sheringhams pappa för att kolla vilken fysisk form han var i. Han var ganska slank, ganska bonstark, tror jag det beskrivs som egentligen. Och det var liksom tipping point för att han skulle vilja värva honom, för att förstå att han kommer pappa hålla i några år till. Ja, så nej, jag ska. Så Teddy Sheringham spelade i Manchester United enbart för att hans pappa hade lyckats hålla formen så gott. Det är ändå trevligt.
Jag tror inte vart att kolla på min pappa innan.
nu kommer ni får ta detta med en nypa salt, för det kommer från en nörd. Att ja, men snacket gick ju bland nördarna på Fälasgården att ja, men om du får en flickvän någon gång, kolla hur hennes morsa ser ut, för så kommer hon ser ut. Nu fick jag aldrig någon flickvän i den åldern, men jag kände till denna grejen i alla fall.
Du kände till konceptet flickvän?
Ja, sådär, knappt. Jag hade hört talas om. Jag hade läst om det och tittat på bilderna.
Ja, men vi har ju ganska färsk fotboll i ryggen. Vi har ju under söndagen här, och samma dag som vi sitter och spelar in den här podden, så har Arsenal spelat mot West Ham och Manchester United har spelat mot Nottingham. Och först ut då, det blev 2-2. Och jag vill säga någonting om matchen, Anders, innan du drar av. Och jag säger så här: jag börjar starkt. Arsenal tappade ligan idag. Det här är dagen och datumet som vi kommer komma ihåg, att det var då raset påbörjades. Eller rättare sagt, det var då som Manchester City knaprade in, tog sig förbi och kommer i slutändan titulera sig engelska ligamästare.
Okej, jag kontrar med: här pikade Anthony.
Men vi är inte på den matchen ännu.
Men det är det jag säger.
Och med de orden så lämnade vi Arsenal-matchen.
Nej. Den här matchen såg jag också. Okay. Anders, du missar ju första...
Ja, fy fan. Helt otroligt. Jag befinner mig på ett hotell. Jag precis kom med tåget till Uppsala. Tar mig snabbt in så jag kan se matchen från början. Och så upp med datorn. Det första jag slänger upp i väskan, det är datorn, och in på hotellets wifi. Och så, nej, det är för många strömmar. Vad fan? Och så måste jag vet om att Katja håller koll på Arsenal, så hon kollar inte på Viaplay samtidigt, bara för säkerhets skull, när jag är ute så här. Hon är en schysst fru. Men min son Max, då får jag reda på att Max flickvän Veras ligger och kollar på Schitt's Creek. Och Max ligger och kollar på fotbollen på Viaplay. Och det är då Max Anton strömmar, så jag måste ju då få tag på Max, som ju lever med sin mobil i handen, men om någon jävla anledning aldrig svarar på mina sms. Så att det, jag vet inte om de hamnar utanför mobilen på något sätt, så att han inte ser dem, att de ligger på golvet eller någonting, jag vet inte. Men så jag får ju honom, och det sista Max säger då, det är så jävla jobbigt: ja, men du kollar ju på Arsenal och West Ham. Ja, okej, jag ska stänga av. Det står 2-0. Klick, lägger han på. Är du dum i huvudet? Hur har jag uppfostrat dig? Så jag är ju nervös liksom i 4,5 minuter innan jag fått igång matchen. Då leder Arsenal med 2-0 efter ganska kort tid. Och detta blir man ju överlycklig av. Liksom sådär. Så att jag hade en jättetrevlig första halvlek.
Ja, men du nämnde ju Sakas straff där. Jag säger så här. Sakas straff, även om den inte är lika dramatisk, så kommer det vara det som Arsenal-supportrarna tittar tillbaka på och jämför med när Steven Gerrard halkade. Det kommer vara det momentet. Nej, eller nej, kanske eller när Partey försöker göra bort Declan Rice där. Och,
ja, han tänker det också, Erik, faktiskt.
Sina ersättare. Visst gjorde du det? Jag är bättre än vad du är. Jag är bättre än... Nej! Oj, jag tappar bollen. Nej, fy fan, vad jobbigt. Men Arsenal vinner ligan. Och sen är det då City, Newcastle och Brighton som tar Champions League-platserna. Nej, sa jag nu, sa jag detta. Och detta kommer ni komma ihåg i slutet på säsongen. Det är kortisonet som talar.
Vet du vad, Anders, jag måste också säga, du ser så himla härlig ut i dina svarta hörlurar med. Det ser ut som en lite sämre variant av prinsessan Leia. För att
vet du vad jag ser ut som? Jag ser ut som Lobot, han som jobbar för Lando Calrissian uppe i Cloud City. Ni vet, han som går runt och säger någonting.
Ni vet inte. Nej, det är precis som att vi skulle veta detta.
Varför vet du inte vad Lobot är?
Jag förstår ingenting av det du sa.
Det du pratade om på fritidsgården förut, om att eventuellt få en tjej någon gång. Vi känner inte igen oss alls.
Det är en sån här nördhumor, så här otroligt låg igenkänning. Man känner bara att nej, jag har inte upplevt det där. Jag har aldrig upplevt det där faktiskt.
Jag säger som Niklas, man älskar att du drar den meningen och sen avslutar, ni vet, va? Eller?
Jag såg ju på dig med en gång också, Erik, att inte alls honom heller. Då kan jag med och fråga, för det där är
okej. Jag kommer förbereda en Star Wars-frågesport som kommer ha någon typ av fotbollskoppling.
Innan vi lämnar Arsenal-matchen, vi släpper Star Wars, så säger jag så här. Niklas, vi får lämna en kommentar på det. Säga vad man vill om Antonys frisyr, men på riktigt, Rob Holdings diadem. Vi måste säga
vi
någonting
måste
om det.
Vi måste ägna ett avsnitt åt frisyr. Alltid från Schamack till...
detta har jag missat.
Nej, det är ju, ja, men för det första, till Elfsborg på liksom 90-talet.
exakt. Så, eller typ David Beckham när han var som hetast.
Ja, eller när innebandy var som hetast.
Jag tittar på matchen. Jag hade min dator och den stod liksom på bordet här i hotellrummet. Sen går jag runt och stryker skjortor och städar och klipper naglar och har mina hörlurar, för jag är så jävla nervös hela tiden. Jag ser ju för fan knappt matcherna. Så att jag har missat det här med diademet. Berätta.
Ja, men du får googla på det. Det borde alla göra. Men att han överhuvudtaget jobbar diadem. Det roliga med Rob Holding är ju att han för typ 2 år sedan såg ut som Dennis Bergkamp i håret. Ju. Ja. Han har ju tappat allt hår. Ju. Och sen gjorde han ju en hårtransplantation.
Världens
hårtransplantation. Och nu så kör han diadem. Han ser ut precis...
Han lever sina drömmar.
Ja, men som du säger, det är Lasse Nilsson för 15 år sedan i Älvsborg.
Och Berglund och vilka var det visst. Mer... Ja, det var väl 3-4 stycken som hade så.
Som körde den. Och så David Beckham.
Men Lindroth körde inte. Tobias.
Nej.
Han ville bara brunka på.
Han vet inte vad hårvax är. Tobias Lindroth.
Jag har ju sänt iväg ett reportageteam till West Ham Arsenal. Det visste ni inte.
Är det sant?
Nej, det visste ni inte.
Nej, det visste vi nämligen inte. Som är på plats då, menar du?
Så ni ska få höra direkt efter slutsignal. Familjen Apelgren.
2-2 matchen. Anders är med. Olga med. Vad är Hector? 2-2. On the whistle direkt från London här helt enkelt. Och man kan väl säga att det var en match som började... med att Arsenal spelade ut West Ham.
Kaká missade en straff.
Vad sa du? Kaká?
Vad heter han?
Saka! Saka missade en straff. Vad skulle du säga, matchens lirare?
Lirare tycker jag är målvakten i Arsenal.
Målvakten Aaron Ramsey, matchens lärare.
Gamla Arsenal-målvakten alltså.
Jamie Raban, matchens lärare. En skitmatch.
Ja, det var jävligt tråkigt alltså.
Nej, det var ganska roligt för dig. Det var god sak. Skoj för West Ham.
Äta gott och...
Ja,
det var det.
Det var det hela.
West Ham Arena, alltihopa här. Lady Gaga har spelat här inne också.
Lady Gaga och alla dem.
Ja, ah, den är helt underbar.
Den stora Gunners fantasten och reporter på plats Wilmer Apelgren och hans pappa Peter Apelgren som hade varit och sett matchen idag.
Vad synd att Sister Sledge kommer stämma oss och denna podden för att vi använt hela deras låt.
Peter var också för att skicka två klipp och Peter var också besviken på bubblorna. Så han innan, för det var bara en liten maskin och det tyckte han var synd, för han trodde att de skulle brassat på med dem, tyckte han var lite dåligt, men annars så gick det.
Vi kanske ska be Peter göra lite fotbollsrelaterade inslag, för han kommer komma på saker från ett perspektiv som ingen annan har.
Han var mest intresserad av maten, allt runt omkring där. Men det andra klippet kan du återspela upp, för där berättade om att den andra sonen hade druckit två öl och försvunnit. De hittade inte honom. Nej, de hittar honom givetvis sen. Men han är inte lika intresserad som Wilmer, som är den största, som är en väldigt stor Arsenal-supporter. Så där har du en vän,
Wilmer,
Anders. Och vi kanske till och med kan slänga ut det, för nu hörde ju ni bara detta i ljud så här, så vi kanske kan slänga ut det sedan i sociala medier.
Det måste vi definitivt
göra.
Om det är okej med Wilmer,
Ja, det kostar mig 500 spänn där till flygplatsöl, så att det får han finna sig. Nej, det var okej, jag frågade.
det är nu han kommer försvinna från flygplatsen.
Men det var många intressanta resultat i helgen.
Ja, det var det. Och jag tänkte börja med Chelsea-matchen. Alltså, Chelsea-Brighton. Alltså, det här, jag vet inte vad man börjar med när det kommer till Chelsea. Alltså, jag tror inte ens att några Chelsea-supportrar lyssnar på någon fotbollspodd överhuvudtaget, för de vill bara gå under jord. Men det slutade ju alltså 2-1 till Brighton på bortaplan då, alltså. Och jag tror att Graham Potter mår bättre än vad han har gjort på ett halvår nu, när han sitter i Maldiverna och bara får folk att börja förstå vilka problem det var han hade att jobba med egentligen. För det är ju någonting som är, alltså, fel från start till mål i den där klubben.
Alltså, för om man då, jag menar, vi kan ju ändå sitta här och diskutera att det brister i någon lagdel och man skulle vilja värva över sommaren och sådana saker. Men de har ju allt egentligen.
Men de bryr sig inte. Alltså, det är några få spelare som spelar, men de bryr sig inte. Detta är hemma på Stamford Bridge. Rush. Alltså, men vi måste ju ändå lyfta 19-årige, vad heter han, Julio Enciso i Brighton, för det målet han gör. Det är ju ganska trevligt mål att vinna med. Så att,
Brighton, otroligt.
Brighton är ju jättebra. Alltså, det är ett otroligt bra lag som är samspelt och som spelar en gemensam fotboll. Men det känns som att Chelsea har liksom inte hittat någonting någon gång under hela säsongen. Så det kommer in nya... Ja, men den statistiken vi hade under förra programmet, det här med Kanté, fyra senaste starterna under fyra olika tränare, det säger ju ändå en del om truppen och tränarna och sådär. Så att samtidigt som man blir överraskad när man tittar på truppen, så blir man också inte överraskad av Chelsea, tycker jag.
De var ju alldeles för förhastade och sparka Tuchel. Men för ett tag så tänkte jag också sådär, när de handlade på sig ganska, vi pratade ju ålder förut, när de handlade på sig många spelare i lovande ålder sådär, när Ziyech och alla och Havertz och de där, och då fanns det, tänkte man, de kommer dominera de närmsta åren, om man undantar City då givetvis, men det, även den strategin har ju havererat totalt, så att nu har jag säkert missat någonting, men Mudryk, vad är han, är han skadad eller?
Nej, han spelade
gjorde han det i helgen?
Och han är, ärligt talat, så jo, eller han blev utbytt, tror jag det var, eller så, ja, men han spelade i alla fall ganska mycket, men han var ändå han visade ändå upp vissa egenskaper som man kände att, ja, men där finns ju någonting att bygga på. Alltså, om man nu, det är ju en duktig spelare, han har enorm potential,
men inte annat.
Men han, när man går in med den prislappen och Hade han gått till Arsenal är jag övertygad om att han hade gjort mycket bättre ifrån sig. Men nu gjorde han inte det. Och han har hamnat lite i kläm. Men just Mudryk tyckte jag ändå, han visade ändå upp lite vilja och sådär. Mer än som en vilsen valp. Men Joao Felix som går runt på mittfältet och liksom inte gör mycket väsen av sig. Jävligt
märklig. Han ska inte ens vara på mittfältet.
Duktig spelare, jätteduktig spelare.
Men så Mudryk är inte han lite sådär ändå som de nämner från gång till annan i When We Were Kings. Att han kör en gambeta, sticker ner huvudet och bara kör på sin kant. För han verkar ju inte vara... Alltså, skit i spelsystem. Han gör det han gör. Så, och jag har bara sett klipp med honom och så någon match där. Så att, alltså på sikt är det säkert ingen dålig värvning, men just där och, alltså, ja, det
du är inne på nu, Niklas, tycker jag nästan är den mest intressanta frågan i hela Premier League-säsongen 2022-2023. Och det är just när det kommer till Chelsea. Jag hade fått ställa en fråga, eller hade jag fått veta någonting om någonting, hur det fungerar liksom. Då hade jag velat... Jag hade velat veta, när Boehly kom in istället för Abramovich, hur gick liksom tankarna, snacket, diskussionerna när det kom till strategin kring värvningar? Vem bestämde någonting? Alltså, var det Boehly? Var det då Graham Potter när han kom in? Nej, jag vet. Ingen av oss vet ju detta och vi kommer aldrig få reda på det heller, förmodligen. Men bara, vem tar besluten? Vem tog besluten? Och vem var det som avgjorde? För att allting har ju blivit en pannkaka. I slutändan, när de värvade för 2,5 miljarder eller vad det nu var, så står de fortfarande med ett lag utan en anfallare till exempel.
Konstigt.
Också Aubameyang då har de, men typ skicka honom utanför truppen i Champions League. Alltså det är så många, många märkliga beslut. Och då blir det så här, grundade sig i Boehlys okunskap vad gäller fotboll och Premier League och allting. Eller är det bara att de inte har liksom rätt personer på rätt platser? Det här är ganska tråkig kanske diskussion egentligen, men det skulle jag verkligen vilja veta.
Fast det är också intressant hur man lyckas på något sätt misslyckas med en trupp och också har lagt så mycket pengar som du säger och inte har en anfallare. Om det nu kommer en ny tränare som spelar med, jag säger att han till och med skulle välja att spela med två anfallare eller gammal klassisk 4-4-2, då saknar han ju två. Alltså, ja, för jag ser inga renodlade anfallare. Det finns, och också att vi sitter och pratar om att han la 2,5 miljard i januari, och den enda som jag kommer ihåg är ju Mudryk. Hur man uttalar det. Men av de andra vet jag liksom inte... Ja, det är ju ingen som har gjort större avtryck i alla fall. Det finns säkert folk som kan rätta oss på detta. Men i alla fall om man tittar från och till så är det ingen som har gjort ett bestående intryck. Eller som man... Ja, nej, jag vet inte vad man gjorde, vad man köpte för pengarna.
Nej, och jag tror så här att det är ju två felbeslut som man har gjort då. Förutom allt det här som vi inte vet om då, vem som har tagit alla de här felbesluten under Boehlys tid nu. Nummer ett då, det var ju du inne på, att från början då, om man ska gå tillbaka hela vägen dit, så skulle man ju inte ha sparkat Tuchel från början, tror jag också. Men när man väl tar in Potter då, som jag fortfarande tror är en högst kompetent tränare, så skulle man ju nu haft styrkan att låta honom rida hela vägen ut till säsongens slut och få sommaren på sig att bygga upp det här laget som han vill ha det på sitt sätt. För det är ju erkänt liksom att han är en spelare eller en tränare som han har för det långa projektet på lång sikt. Så det tror jag att du vet, det här kommer bli, det slutar i, och det kommer med en fråga nu då till er, att de nu då har tagit in Lampard. Och jag känner så här, undra om det här kan bli lite av ett fall för Lampard som är så mycket högre än vad han någonsin hade kunnat räkna med. För att nu när han är på väg att misslyckas med Chelsea som interimtränare, då tänker jag så här, vad blir hans nästa klubb då? Det blir ju ingen Premier League-klubb. Hade han inte tagit det här jobbet, då hade han varit aktuell för någon Premier League-klubb i framtiden, tror jag, om det skulle öppnas upp en position. Nu när han misslyckas med detta också, nu är han nog nere i Championship, tror jag nästan, och får leta tränare.
Och ska nog vara glad.
Frank Lampard, 3 matcher, 0 poäng. Roy Hodgson, 3 matcher, 9 poäng.
Och champagnefotboll. Alltså, många mål. Det är ganska gott. Det är ju konstigt.
Ja, det är verkligen. Nej, men vad gäller Boehly, alltså, jag bara har fått... Nu, jag menar, jag är absolut ingen expert på detta, men de har ju de är ju liksom ägare i USA också. Jag vet inte vilka de äger, men Dodgers, och de äger ju andra franchises sådär, och de verkar de ändå ha skött ganska bra.
Det sa man om SS, alltså jag... FSG från början också. Med...
Ja, var det så?
Ja, och vad heter...
FSG som då är Fenway Sports Group som äger Liverpool.
Ja, och så har de ju baseballlaget, gammal klassiskt som inte hade vunnit på 101 år.
Boston.
Ja. Men då sa de...
Red Sox.
Boston Red Sox, ja. Och då sa man också att de spenderade i början där också. Och det gjorde de hos Liverpool också. Men... Det ska man också veta att bara för några år sedan, 5-6 år sedan, så var ju, alltså hade du fått 2,5 miljard då, så hade du kunnat köpa i stort sett vad du hade velat i många spelare. Alltså de trissar ju upp priserna, så jag menar, var det 1,3 för mittfältan? Shit, vad jag verkar kunnig i fotboll nu när jag har tappat det namnet också, det är på kvällen. Vad är Argentinan som de köpte från portugisiska ligan nu?
Ja, Enzo Fernandes.
Ja, och då pengar ger inte lika mycket heller. Alltså han är ju inte en 1,3 miljarders spelare. Duktig spelare, men inte 1,3 miljarder. Det var många som var intresserade av honom. Det ryktades som att Liverpool funderade på om de kunde lägga så mycket som 700 eller 800 miljoner just i januari för att det var akut behov. Men de tyckte det var för dyrt, och när det gick mot 1 miljard så satte ju de på bussen hem. Så att,
ja, men det är den här VM-hysterin som alltid blir när någon spelare gör bra ifrån sig, så går priset upp med 500 miljoner. Jag menar, hade inte Weghorst spelat VM så hade inte spelat United nu heller.
Det värsta, till ditt förtret, Erik, så var United där för några år sedan, där man också öste ut pengar, inte riktigt i den här klassen, men där man också sedan tänkte, men vad ska ni bygga på sen då, om 5 år? Så är ju inte de här spelarna aktuella längre. Alltså när man tog in... vad ska man ta för några exempel? Men de tog i alla fall in folk... Vi pratade ålder förut, med folk runt 30 och sådär.
För då men du kan ta till exempel... Di Maria var ju en av de värvningarna. Sanchez, alltså Fellaini. Det finns ju hur många som helst som de värvade in. Men det blev ju ett... Och det är det jag känner att Matic. Chelsea kommer få ett problem med. Matic, men det var nog det problemet som Potter fick nu i knät, som alla United-tränare tidigare har fått till sig också. Att en tränare kommer in, värvar eller tvingas värva, som man har förstått att det har varit ibland med. Till exempel Van de Beek visste man ju var en sån värvning, att vem det var, Solskjaer tror jag, som fick den i knät. Mm. Att han sa, om du ska värva någon nu så är det Van de Beek eller ingen. Och då tog han in Van de Beek för att det var liksom det enda han fick från, om det är styrelsen eller liknande, att värva in. Och då tog han in den. United blev ju en sån grej att man värvade in spelare för namnet skull, att plisa fansen lite, snarare än att det passade in i tränarens filosofi och spelstrategi. Och den grejen tror jag Chelsea kan få jobbigt med, för att det blir att man får x antal spelare i knät som de bara, men vad ska jag göra med de här spelarna? Och så går det skit och så får tränaren sparken, och då har tränaren värvat in vissa spelare som nästa tränare inte ens vill ha heller, och då börjar den tränaren om och värva spelare som den tränaren vill ha, får sparken, och så blir det bara, du vet, moment 22, det bara går runt hela tiden.
Det ska bli,
man måste liksom breaka med de här på något
det ska
sätt.
Bli i brist på bättre ord, men väldigt intressant att följa både Chelsea och Tottenham över sommaren, alltså med under ganska lång tid framöver faktiskt, när det gäller Chelsea, tycker jag, och givetvis Tottenham också, för jag måste ju bygga om i alla fall. Men Chelsea skulle också kunna bli färdigt på ganska snabb tid. Tottenham tror jag har ju många år framför sig sedan, och med sin rebuild, och då är det lite mer Arsenal, Liverpool, att det kommer vara ganska många tålamodsprövande år innan det blir någonting efter den eran av spelare.
Ja, verkligen. Niklas, nu är det så här att jag tror att du kommer bli väldigt glad här, för att vi har bjudit in en av Sveriges mest välkända röster som i mitten av 00-talet gjorde att en hel FIFA-generation fick bekanta sig med ordet mösare. Men till vardags är han också en av landets absolut bästa kommentatorer, inte minst i Premier League, och min gode vän och kollega Henrik Strömblad. Välkommen till Mellan raderna.
Tack Erik, vilken fin presentation. Så här fin presentation har jag inte fått sedan prästen skulle viga mig i min ex-fru. Ja, det är bra, det är bra. Så att det är trevligt att få med i detta ystra och glada sammanhang.
Ja, ja, visst.
Du, dök ordet mörsar upp under vigselakten också? Nej.
Ja, på bröllopsnatten kanske. Men...
Har vi första klippet nu redan alltså, för sociala medier?
Ja, ja.
Vad kul att du är med oss, Henrik.
Du tog orden ur mun på mig.
Roligt att få med. Jag vet att det här programmet levde ju så bra i studion en gång i tiden. Och det är roligt att ni har tagit upp det i poddformat då, så att det...
Ja, så är det verkligen. Niklas, du har ju från egentligen att vi första gången pratade om det här, att vi måste ha med någon kommentator, och det kände man ju snabbt som ett hån mot mig då, i och med att man själv gör det ibland. Men det är också skillnad på Henrik Strömblad och Erik Bäcker, och det ska man veta. Och jag kan tänka mig att du sitter och har laddat upp med ett gäng frågor nu då,
Niklas. Ja, men du har ju så många roller, Erik, så jag vill lite lägga mig på dig. Ja, men det har jag ju verkligen, och det vet, kommer du ihåg det, Anders, när vi jobbade med fotbollsskalan, du och jag, och Anna Brolin sa det att man borde göra ett program om bara kommentatorer. För att de var så... de var egna, var och en för sig. Men Henrik, för det första så Anders tog orden i mun på mig. Jättekul att du är med. Men den frågan som alla undrar tror jag bara är sådär. Den enklast möjliga frågan är ju, hur förbereder man sig? Om man ska iväg, om det är två matcher i helgen, Premier League...
Jo, nej, men alltså det är olika från kommentator till kommentator. Jag har hållit på med det här i 30 år nästan, och idag är det så mycket lättare. När Erik klev in i det här nu, han har ju internet och allting då. När jag började, det var ju liksom böcker, det var tidningar, det var, jag lyckades hitta någon kille som var italienare, som när vi sände den italienska ligan på 90-talet, som faxade research till oss, och så sprutade ut papper varje fredag i faxen. Å andra sidan kan man ju tänka sig att då visste inte folk så mycket heller. Och idag vet ju alla liksom sina favoritlag. Och, jag menar, Anders vet väl allt om Arsenal. Han vet ju kalsongstorleken på alla spelarna.
Det är det enda han vet.
Men så att, på så sätt...
Det är extra smål på alla. Så att...
Ja, precis. Ja. Går man ännu längre bak då till Arne Hägerfors och de här föregångarnas tider. De behövde, ja, de läste på grabbarna vet jag, men de säger ju att vi, den generationen som kommer efter, ni vet alldeles för mycket grabbar, det är bara jobbigt, säger de liksom.
Ja, men det blir...
Sen är Lennart Hyland som var en väldigt bra grej, och den gäller fortfarande idag. Ni vet att Hyland var ju radiokommentator då, han kommenterade lite sport på TV, men han sa till grabbarna på Radiosporten, och där lärde Tommy Engström mig också, att förbered dig till 100%, använd 20-30%, det räcker liksom. Så att det är en ganska bra måttstock, att man behöver inte berätta allt som man har researchat.
Men du, om man då ställer en följdfråga. Ni sitter ju, ibland åker ni ju till England. Då ser man ju på bilder, där har man bildbevis. Att du och Glenn står på gräsmattan och sådär. Men ibland så kommenterar vi ju från en studio i Stockholm. Och är det olika, förbereder man sig på olika sätt? För jag antar att man får tillgång till vissa saker när man är där live. Alltså att man kan plocka upp saker som är lite i luften sådär, eller som man har sett eller hört, eller medan i en studio kanske det är på något annat sätt. Skiljer det sig mycket?
Jag skulle säga så här att den som var mest full var på arenan. Det är alltid bättre när du är där, när du är på plats. Där det händer, när det händer, som man säger. Men det är ju experten. Om jag och Glenn kommenterar en match på arenan kontra om vi sitter i studion, så ser ju han mycket mer av planen och det som händer utanför kameravinklar och sånt där. Medan mitt jobb är mer att följa bollen och följa spelet liksom. Och det funkar när man sitter hemma. Men sen, du, som du var inne på där, Anders, det är ju liksom självklart, du kan snappa upp nyheter av spelare i pressrummet, du kan prata med andra kommentatorer. Så att i alla lägen så är det bättre att vara på plats på stadion. Sen inte det är alltid praktiskt möjligt eller ekonomiskt möjligt liksom. Och då, eller familjemässigt möjligt kanske. Det är bättre för familjelivet ibland också att man kommenterar hemifrån.
Men har ni samma bild som oss när ni sitter i studio och kommenterar?
Det stämmer alldeles utmärkt, förutom Premier League faktiskt, som har då lite egna kameravinklar man kan få. Martin Åslund, han skriker att jag vill ha den där vidvinkelkameran där, så att jag kan se hela planen liksom. Så att då kan han få den, vi har två monitorer inne i kommentatorsboxen, och då kan han få den här vidvinkeln om han vill då. Men i övrigt, exakt samma bild som du har när du sitter hemma och tittar.
Det är väl den, jag får ändå en känsla av att det är en ganska generös yrkeskår jämfört alltså med varandra sådär. Alltså att man är bjudsig, är det, eller finns det konkurrens? Det bygger på person till person, eller kanske land eller tradition, jag vet inte. Men upplever du att det är liksom en god stämning bland kommentatorer?
Jo, nej, men alla vet ju vad jobbet innebär och alla vet att det är ganska svårt och alla vet att man får kritik. Så att det, sen är det som du var inne på, att det är klart att man vill ju göra de stora finalerna och där är det en viss konkurrens. De stora matcherna vill ju alla göra, om man säger. Men där får man ju acceptera att det finns en producent eller en chef som gör sitt val. Då. Och sen kan man precis som en spelare ibland tycka att jaha, blir inte jag uttagen och lira, det är orättvist ungefär. Men jag vet inte, jag håller på i 30 år och gjort 11 Champions League-finaler och då kan man tycka att man har fått vara med om rätt mycket roliga grejer. Och det, vi ska till VM i sommar i Australien och Nya Zeeland med tjejerna. Det är, bara, det är ju fantastiskt att få komma dit down under och kommentera fotboll då, när man aldrig har varit.
Verkligen, verkligen.
Jag kan fylla på där bara kort, för att jag har ju ändå varit på den sidan när man har kommit in som ny kommentator också, att få då jobba tillsammans med många av de här kommentatorerna som man har växt upp med och sett upp till otroligt mycket. Hur positivt överraskad man blev när typ Henrik och Niklas Holmgren och alla de här som har varit med så länge är så och alltid och fortfarande är så otroligt bjussiga på allting och visar hur saker går till och hjälper en med hur man jobbar och vad man behöver tänka på och vad man kanske skulle undvika och sånt där. Det blev man tidigt varm i bröstet av när man fick höra och vara med om, och det blir man fortfarande. Det kommer man alltid vara extremt tacksam för. Och det säger jag inte bara för att du är här nu, Henrik, utan det hade jag kunnat säga ändå. Men det är verkligen en sån här grej som alltid har varit sjukt härlig.
Men Erik,
är det samma bland komiker, ni två som jobbar i den branschen? Bjuder man varandra på någonting där?
Jag tänkte faktiskt säga det, att det är faktiskt så. Ofta har man någon av dem som, ja, på den tiden i alla fall var lite äldre, som, ska jag säga att de tog en under ens vingar och sådär, men det är ofta så man kommer in på de olika ställena, att man, ja, men att någon går i god för en. Exempelvis Norra Brunnen har en rik stand-up-klubb i Stockholm ju, och där är det ofta en av de mer etablerade komikerna som tar med sig någon lite nyare som får ett par minuter av den här mer etablerade komikern då. Så det tycker jag är det fina i det.
Mm. Niklas är ju mer stand-upare än vad jag är. Jag kör ju aldrig på klubb sådär, så att, men jag har inte riktigt upplevt det. Men däremot så är jag skrivar. Vi började ju jobba med ett program som heter Snacka om nyheter, och då hade vi ju Stellan Sundahl som programledare och manusfattare, och Stellan lärde oss väldigt mycket kring tajmingen i längder på texter och hur mycket vi skulle spela in för att få ut bra material. Och när vi var färdiga med saker, det är också en sån här viktig grej, att nu behöver vi inte mer på detta. Ja, men det finns, nej, vi måste gå vidare så att vi hinner hela programmet. Vi kan inte bara jobba liksom, så att det där mentorskapet, jag tror faktiskt att SVT, jag blir inbjuden till att göra en grej nu i maj där jag ska berätta om hur man skapar karaktärer till komediserier och sådär för unga manusfattare. Så att de vill väl få in det där ännu mer liksom i mentorskapet. Jag tror det finns i BBC, så har man haft det ganska länge, att det ska finnas med någon som har jobbat alltid i äldre produktioner och sånt.
Jag kan tänka bara när det gäller min grej där, så jag bara berätta då, Tommy Engström och Lasse Kink som var mina förebilder som startade på TV3 en gång i tiden, de var alltid så generösa mot oss som kom in, och då tänkte jag att då måste jag ju vara lite likadan mot Erik och de här som kommer in, att har jag lärt mig av Tom och Lasse, så tycker jag att då kan jag gått vidare liksom.
Och det är ju vid mig som gränsen kommer dra, så jag kommer inte vara lika bjussig mot dem som kommer.
Men nya generationen. Men du, Henrik, hur började du? Var började du? Var liksom började du med detta liksom?
Jag började på Grimsta egentligen, med Brommapojken som var min klubb där. Eftersom jag då räckte till att träna med A-laget, så sa Tommy Söderberg till mig att Henke, du passar bättre i spikerboxen nu än mellan stopparna. Ja, inte fullt så drastiskt kanske, men jag började faktiskt med spiker på Grimsta. Och så kom en kille där som jobbade på Radio Stockholm då, och då på den tiden, i början av 90-talet, så sände man generöst med lokalsport på Radio Stockholm. Vi har 4 timmar på söndagar, 4 timmar på torsdagar. Oj. Jättebra skola. Lasse Granqvist började där, jag började där, Niklas Holmgren, Chris Härenstam. Så det var många liksom som fick sin skolning på radion där. Och radion har ju alltid varit liksom en bra start. Att åka runt, kommentera grejer, göra intervjuer. Ja, så att, tyvärr har nästan ingen lokalstation idag på Sveriges Radio lokalsport längre. Det är märkligt tycker jag. I Stockholm är det... Det är Sveriges sämsta stad i sportbevakning, lokalsportbevakning. Så det kanske vore något, en idé bara att starta en Stockholms sportpodd då. Nu är det inte i Stockholm, ja, det. Med Erik då, men
och han är en gammal smålänning, så att det
är... Ja, det är bara jag som försvarar Modusea.
Men Henrik, har du drömjobbet?
Jo, men jag menar, alltså, när man inte blev den här stora målvakten, eftersom jag ställde mig med de stolparna som man drömde om, och så... Att få kommentera fotboll och få följa den så länge som jag gjort det, det måste jag säga. en dröm. Att få jobba med sitt intresse, det man tycker är roligt, det är ju inte så många förunnat att få göra det.
Men du, en snabb fråga till Henrik. Mm. Bästa boxen då? Bästa mottagande på arenan, alltså bästa boxen på någon arena?
Oh, ja, nu ska vi se. Bästa, alltså bästa arenan är lite oväntad, men det är Valencia. Det är en fantastisk arena. Det är som en gryta. Mestalla heter den. Och när Glenn Hussein och jag var där när Valencia slår Barcelona i semifinal i Champions League 2001. Den heter Sverigegatan, den är utanför Avenida Svecia. Så går vi ut på balkongen som går utanför arenan. Och så 10 000 Valencia fans och firar med halsdukarna där. Däremot är det noll service. Det fanns inte ens kaffe i pressboxen eller något. Så det, där är nog Bayern München är överlägsna, får jag säga. De serverar korv, kringer. Höll efter match. Ja, så Bayern på service, Valencia på stämning då, kan man säga.
Det är roligt att det var min nästa fråga. Vilka är bästa, vilka har bästa fikabordet?
Real Madrid brukar, det ska ju anstå dem med lite buffé och tapas och sådär. De har rätt bra grejer.
Men vilka, åt andra hållet då, vilken är den arenan som man ofta blir mest så besviken över stämningen och annat som man kanske tror ska vara något att hurra över?
Barcelona skulle jag säga, tyvärr. Alltså, det är ju en fantastisk stadion, men de är så bortskämda. De har sett så mycket. Så det ska mycket till innan de börjar applådera. Då ska bara sätta en 5-0 i paus eller något där. Sen, de har en kraftspann. Det kan ni tänka på när ni ser spansk fotboll. Då snurrar de med sina näsdukar. Snurrar de med näsduken ett varv runt, då är de nöjda. Det här är från tjurfäkten. Viftar de med näsduken, då ska matadoren ut. Då är de missnöjda. Så att du kollar på den match från Spanien. Snurrar man näsduken, vinkar man med näsduken när man är missnöjd.
Innan vi släpper iväg dig här, Henke, Niklas och Anders, om ni inte sitter inne på någon dunderfråga till som ni verkligen, verkligen vill ställa, så tänker jag bara skicka med en sista fråga. Och även att du är kommentator och ofta sitter med en expert, så får du själv agera expert här nu. Vem tar hem Premier League, Arsenal eller City?
Ja, för att jag med Tove med Anders här. Nej. Men alltså, mycket kommer att avgöras den 26 april här i Manchester. Där. Kan Arsenal klara den matchen med poäng, säger jag, så tror jag väldigt mycket på Arsenal. Jag tycker det skulle vara uppfriskande och kul att se, med tanke på hur de har jobbat och kämpat sedan Wenger lämnade klubben. Och det är väl 2004 senast som Arsenal vann ligan. Så att det vore roligt hela Premier League om Arsenal står hela vägen ut.
Får man lov att fråga innan du går, trevligaste spelaren eller någon skön anekdot från katakomberna?
Trevligaste spelaren, ja, nu ska vi se.
Eller manager?
Manager. Jag gillar ju Harry Redknapp. Ni kommer ihåg den gamla Harry Redknapp där. Han byggde sin plattform med journalisterna mycket mot att han var alltid vänlig och skojade lite och sådär. Så att Redknapp var aldrig svår att göra. Det var liksom fram i mikrofonen och sen så störrade han på bara. Så att det här går då bland de trevligare tränarna som jag spelare. Kan inte komma på någon på rak arm. Det finns många som har varit kärva som man har fått dra orden ur liksom och sådär. Ja, så att det finns, sen är de ju, det beror lite på om de är bekväma med media, då kan de vara trevliga att bjuda på sig själva. Hollandare är väldigt ärliga många gånger. Så de är, det är inte bara hollandare, för de är raka. Även om de har förlorat så vågar de stå på det. De står inte svenska och biter sig under läppen eller något sånt där. Utan, så holländska spelare ska jag säga är väldigt lätta att intervjua många gånger.
Henrik, känner du att när du intervjuar en målvakt, känner du lite samhörighet sådär? Eller liksom att du, även om inte de kanske vet om att du, om inte du har, de fått signera dina gamla målvaktshandskar eller någonting. Men känner du ändå att, ja men jag vet vad du snackar om. För målvakten, jag står i mål ganska mycket när jag spelar fotboll. Och målvakter är ju lite speciella, kan man ju lugnt säga. Ja, många som är målvakt.
Vi är ju konstiga karaktärer. Jag brukar alltid öppna och säga att jag är ordförande i målvakternas fackförbund. Då blir de glada av oss.
Vad bra, då kanske du kommer åt lite frågor som ingen annan gör.
Oh, ja. Nej, men man har förståelse för målvaktsspel mot annars.
Många
utespelare förstår ju inte riktigt. Även Erik Vattar om vad målvakt gör. Att han, och detta var riktigt med mina lagkamrater för att avsluta målvaktssnacket eller be på dem att du vi kan ju gärna hänga slitter i bara, men den täcker inte bättre än Malurus.
Men jag tycker ändå att man tänker på det när du kommenterar matcher, att du kommenterar ofta en snygg benparad eller att man hann ner på bollen snabbt eller sådana saker som kanske vissa människor då, det är ju många, jag menar som Ramsdale nu i Arsenal, han har ju räddat oss ganska många matcher och räddat de här tre poängen eller en poängen, men det tas liksom för givet på ett sätt ibland sådär, när målvakter, men det är ju precis som att göra mål. Men jag tycker ofta när man ser dina kommentatorer, när du kommenterar, så brukar du ofta ge någonting till målvakterna lite extra så här. Det uppskattar i alla fall jag som gammal målvakt.
Ja, kul. Nej, men jag ser ju det med de ögonen. Jag har stått där mellan stolparna, aldrig på den nivån när de spelar, men jag vet ju hur svårt det är och jag vet ju vad som är bra räddning eller mindre bra räddning.
Men Jonas Olsson vill ju alltid ta försvarans parti. Han vill ju alltid... Nej, jag tycker inte han drog ner honom. Så därför måste man agera som mittback. Han ska alltid ta deras parti på något sätt.
Jo, jag ska glömma igen också. Det var fascinerande, men stod alltid om de stod fel. Det kunde han se på en sekund. Han stod ju hela borta. Han stod ju på hälarna.
Efter sändning här nu, Henke, så får Anders berätta om hans målvaktskompis som satt vid stolpen. Nej. Så ska du få en story, som du aldrig har hört innan.
Vi får ta det när vi ses, Henrik, för det, jag måste ha hela rummet så jag kan illustrera.
Nej.
Det låter sjukt. Det är sjukt. Ja, du Henke, stort tack för att du ville vara med. Det var superspännande och intressant att lyssna på dig. Och jag tror att Niklas är jättenöjd.
Ja, men supernöjd. Jätteintressant. Och nu ska jag tyckte det var roligt också det du sa med målvakten Anders. Jag har inte tänkt på det, men nu ska jag lyssna på det lite mer. Jag är också gammal målvakt och kan tycka att de får allt för mycket skit för... Otroligt verkligen. Fina räddningar och en enkel räddning, säger de. Men det är en anledning, det finns en anledning till att det är en enkel räddning. För att han står rätt. Precis, han har positionerat sig där.
Henke, stort tack. Och ha det riktigt bra, så ses vi snart.
Ha det bra, Henrik.
Ha det gott.
Vad kul det var att höra Henrik. Det är också roligt att han faxade laguppställningar och info till honom för. Det påminner mig nämligen om min pappa. Han fick när han bytte position på jobbet så fick han mobiltelefon med betoningen på mobiltelefon. För den var värd mer än bilen. För pappa hade en gammal 240 och så ringde det så högt så att alltså det var 100 decibel tror jag. Och det enda han använde mobiltelefonen till, det var att ringa till mamma och säga, jag är hemma nu. Och då sa mamma, ja, jag hörde det på uppfarten. Och sen hade han en fax som han hade fått också då, när han bytte som sagt. Och den enda saken han använde den till var att kopiera sina tipskuponger. Så han fick ett styrelsefax varje fredag. Och sen kopierade han sina tipskuponger. Så låg han framför Tipsextra med det på magen. Och så somnade han till och så plingade det till. Så fyllde han i på det glatta pappret med bläck så det flöt ut. Så det var det enda han hade.
Det är underbart.
Aj. Oh my lord. Rapport från uppfarten. Det är otroligt roligt.
Vad så jävla meningslöst.
Men ärligt talat, det har ju inte hänt jättemycket sen dess. Folk ringer ju från sina mobiler. Ja, jag landar precis, jag är på väg hem. Det är liksom, det är bara rapporter på vägen på något sätt.
Och att man körde den lille fulingen också. Att om det ringer och så, vad är du någonstans? Nästan vid Circle K. Och så är man ändå 10 minuter från Circle K. Men man tycker att det låter bättre, för jag borde vara där nu.
Jo, men min söta hustru kör ju. Var är ni? Vi är på motorvägen. Okej.
Liksom... Ja, men kan du beskriva vad jag... Ja, det är ett rött hus här till höger. Ja, och det är liksom
jag tror vi är höjd med, är du i höjd med Helsingborg eller Lissabon? Jag vill bara veta vilken Europaväg vi pratar om.
Ja, hörni, innan...
Kul med Henrik.
Jättekul.
Ja, verkligen är det. Vi ska inte utse någon säsongens målvakt har vi gjort, men säsongens högerback är vi ändå inne på nu.
Ja, det har jag glömt av.
Jag har redan valt.
Bra, har du jag med.
Ja, men då... Men om man inte tänker på Trent...
Jag kör vårs.
Om man inte tänker på Trent, det är inte många som gör det, Niklas. Nej, jag säga.
Nej, men jag tänker så här... Det tar mig emot. Ben White är ju bästa högerbacken.
Anders, snart får inte du vara med i det här längre. Du kan liksom inte ta Arsenal.
Vad ska jag säga? Vi leder ligan. Vi har de bästa spelarna. Vi har de bästa.
Men Ben White ser ju alltid ut som de har nya rör på solariet där han är.
Jag kan säga så här att jag tar hellre Trent.
Nej, Ben White är otroligt bra. Ni har inte sett honom. Men jag kan också uppleva att ett motstånd kan bli kärleksfullt och lite mysigt ibland. Men ibland blir det mobbing av det. Så att jag, för att undvika att jag blir ledsen, så kommer jag ibland strategiskt välja andra spelare. Och de tar det mig emot att välja en gammal Tottenham Terrier som Kieran Trippier.
Ja, det är för facit Trippier, det här året.
Jag hörde nu i matchen mellan, var spelar han nu? I Newcastle.
Mm.
Att han är den som har skapat flest chanser efter Kevin De Bruyne i Premier League.
Han har också tagit ett ansvar i Newcastle.
Så att jag får nog säga Trippier då, tyvärr. Eftersom ni inte kommer godta varenda Arsenal-spelare, då kan jag offra Ben White på solariet. På sin Love Island.
Nej, men det är för mig också det självklara namnet. Jag har också tagit ut Kieran Trippier. Och 30 matcher, 13 hållna nollor, ett mål och 6 assist framåt då. Så bra både defensivt och framåt. Och som du sa, Anders, är att förglömma då att han också skapar mängder av chanser till Isak och gänget. Så att det blir mitt val med. Men vi är tråkigt då kanske på ett sätt att vi väljer Trippier, för vi har fortfarande bara Arsenal och Newcastle-spelare i den här elvan. Vilket gör att jag ångrar vänsterbacksvalet av Zinchenko, men det är en annan diskussion. Men så är det.
Men vi gör inte listan för att det ska vara rolig, vi gör listan för att det ska vara trovärdig.
Ja, din motivering på varför du ska ha med Ben White, det var för att han var bra på intervjuer efteråt. Det är ju...
Det är en viktig aspekt i dagens fotboll.
Fast ibland kan det också bli så. Jag vet inte vad jag hörde det, men det kanske ni också har hört då. För jag för mig att det var i någon sån här allmän kanal. Men Rodri, för ibland blir det ju så att spelar man ogillar och så får man reda på någonting om dem, så tänker man, jag vill ju inte gilla honom. Men Rodri är också en sån som inte har några sociala medier, körde en vanlig bil sådär, som vanlig, vad det nu var, någon, ja,
Prius.
Ja, men typ någon sån. Och han pluggade också när han spelade i Spanien vid sidan om, och bodde i korridor med de andra studenterna och spelade pingis med dem och allting sånt. Och sen så stack han iväg och spelade matcher. Och så pluggade han, tog en ny examen när han har varit och spelat i City. Så han verkar vara också en sån där som tyvärr är skön vid sidan sånt om också.
Ja, tyvärr.
Ja, men man blir inte, nej, men i mitt lag är ju alla sköna givetvis. Men...
ja, får vi se om stämningen är på topp efter nästa moment. Det är nämligen dags för en liten tävling. Och förra veckan så körde vi en tävling som bara blev... Det blev sociala mediematerial, uppskattat sådant från våra följare som fick testa sina kunskaper. Och nu ska vi se om de får göra det i veckans avsnitt också. Ett poäng stannade ju på.
Tog vi det?
Ja, det finns...
Och vi kan inte säga att det är personbästa, för vi har gjort fler tävlingar. Har vi inte gjort det?
Ja, alltså ni har ju imponerat fram till förra veckan egentligen.
Jag minns ju min storhetstid när jag och Leonard tävlade tillsammans.
Det finns bara en väg och det är uppåt nu härifrån.
Ja.
Så är det. Och det vi spelar då är Vem är jag? Jag kommer alltså läsa de här frågorna utifrån att jag själv är den här spelaren. Ni har 5, 4, 3, 2 och 1 poäng.
Nu har du hittat en sån tävlingsform som du gillar. Det där med siffrorna och sånt fattar vi inte ens vad det gick ut på när vi skulle vara under 100. Men det gick ju kanon.
Nu kör vi, är ni med? 3 poäng är godkänt gränsen. Vi börjar på 5. Och det lyder så här: landslag, nuvarande klubblag och tidigare klubblag, you name it, så länge jag spelar i blått är jag i sjunde himlen.
Någonting är det med 7 och blått, sjunde himlen.
Frankrike.
Bra. Sjunde himlen, vad är det någonting? Ligger det någonting i det?
Nummer 7, tänker du?
Ja, jag bara tänker om han är så smart, Erik. Förmodligen inte.
Han är mer som Björn Hellberg på spåret.
Det är bara när jag drejer.
Drejar. Ja, det var...
Drejar.
Ja. Jag kan inte, Anders. Men så länge jag spelar i blått är jag glad. Så han spelar ju i blått. Everton,
Chelsea, Frankrike. Vad finns det fler för blåa lag? Italien.
Ja.
Gianfranco Sola.
Du, Sola var i Chelsea, va?
Ja. Så, titta nu Erik, jag kollar på psykologi här. Så där får du inte spela om du är med i en Agatha Christie-film. Kan du inte hålla på det viset? And how about you, Mr. Bäckrud?
Det var som min kompis sa till mig när han satt bakom när vi spelade poker. En bra. Oh, bra kort, nu kan du satsa mycket.
Det är bra också för alla poddjustar att vi sitter och miner till varandra.
Ska vi gå ner på fyra, Anders?
Som Sola, brottan, som parterbrottan brukar säga. Ja, yes.
Ja, okej. Ingen gissning ens.
Nej, men vi hade ju en gissning på Sola.
Sola. Ja, ja, men den är fel.
fan, du, bara, du fiskar efter den. Har ni någon gissning? Eller?
Varför tror du han gjorde det?
Nej, det var fel. Det var fel.
Jag har ju sagt sen tidigare att ni får en gissning på varje
nivå. Då kör vi.
Okay. Fyra poäng. Jag kommer aldrig glömma när Sir Alex Ferguson 2016 sa att jag var hela Premier Leagues bästa mittfältare.
2016. Du, det kan vara N'Golo Kanté.
Ja.
För han spelade Leicester och sen var det Chelsea och så Frankrike. Så N'Golo Kanté, och jag har för mig att Ferguson sa det faktiskt.
Ja. Yep. Mm. N'Golo Kanté.
Grattis, grattis pojkar. Ni klarade det.
På fyran.
Bra, Niklas.
Ja.
Yeah. Precis, så är det. Och som i På spåret så läser jag upp trean också, och tvåan och ettan. Tre poäng. Jag är den enda spelaren sedan Eric Cantona att vinna två raka ligatitlar med två olika lag. Det var ju precis vad jag gjorde. Leicester och sen till Chelsea. Wow. För övrigt, Niklas, sjunde himlen, han spelar ju i nummer 7 i Chelsea. Så att du var ju faktiskt rätt på. På två poäng. På fyra säsonger gick jag från den franska tredje divisionen till Champion of England. Även om jag gjorde... Nej, förlåt. Nu kommer en Göteborgsvits här. Även om jag inte gjorde Goal of the Year. Goal of Kanté.
Oj. Det var ett bra försök.
Och sen en poäng... En poäng, ja, det var ett småländskt försök var det. Ett poäng, 70% av jordens yta täcks av vatten, resten täcks av mig.
Jävla bra citat.
Där är vi mål. Ja. Bra jobbat hörni, 4 poäng, det ska ni ha. Ni var faktiskt och nosade redan på femman tyckte jag ändå. Det var inne på Frankrike, ni hade Chelsea, ni hade...
Leicester har vi...
Ja, men ni sa Chelsea, ni sa Frankrike. Ni var tillräckligt mycket för att jag började bli nervös.
Ja, men Leicester hade vi redan räknat ner i Championship.
Ska vi inte göra det någon vecka? Jag tyckte det var en rolig idé. Våra tre bästa fotbollscitat.
Jo.
Absolut.
Som någon har sagt, för jag kom redan på ett jättebra citat här nu, men jag
sparar den.
Nej, jag sparar inte det. Vad är det? Ferguson: jag hade vunnit Champions League med Zinedine Zidane och 10 träpinnar, eller vad fan han sa.
Zinedine Zidane sa han det också.
sa han exakt Ferguson. Jag hade vunnit Champions League med Zinedine Zidane och 10 träbitar eller sånt. Det tycker jag är så jävla trevligt. Och då, så sitter man ändå. Ja, det stämmer nog. Nej, men tre citat hade varit trevligt.
Mm. Absolut. Det tar uppgift till nästa vecka. Bästa citaten vi kan plocka fram. Yep. Vi är i mål. Och när vi är i mål så riktar vi oss alltid lite mot våra lyssnare. Och vi ska börja med att sitta till hur folk tycker om åldersnoja inom fotbollen. Ja. Kommer ni ihåg att vi körde ut det? Så att... Är vi fortfarande lovande? Vi ska se. Oj. Det har kommit in många som har svarat på det här. Och det är tydligt. 69% vinstmarginal då. Och då får jag rätt då kanske. 32-36. 32. Vid 32 års ålder, där börjar man bli gammal eller någonstans där omkring. En procent, någon sorglig som tyckte 24-27 år.
Och det är någon som är 22% yngre än 24-27 år då.
Ja, precis. En 12-åring som varit inne här. 28-31, det är 22%. Och 69 då, 32-36. Över 37 år, 8%. Det är Zlatan som varit inne. Så att, ja, 32-36, då kan man kalla sig gammal som fotbollsspelare. Ja, det är väl alla där då. Ja,
så du hade precis. Rätt, frugan.
Frugan är gammal på riktigt nu. Mm. Innan vi...
Om man inte blir målvakt, för då har du ytterligare 5 år.
innan vi tackar för oss då, så ska vi ju säga att vi för första gången har en utlottning den här veckan. Och då kan man vinna 2 biljetter till Anders föreställning Mina sinnesfulla bruk, som går, fortsätter i höst, Anders. Så är det ju.
Ja, precis. Jag har 2 föreställningar i vår. Nästa helg så är det Eslöv och Nässjö, detta giganter. Men efter det så tar jag lite ledigt i sommar. Då ska jag bara hålla på med Arsenals silly season efter att jag har vunnit liga. Och sen i höst så kommer jag köra ytterligare 22 föreställningar. Och då kan man vinna biljetter. Och det är över hela Sverige, så att det går säkert att hitta en bra ort som ligger nära lyssnarna. Så man kan vinna 2 biljetter till min show Mina sinnesfulla bruk, en humorshow på 90 minuter ungefär.
Ja, det är helt underbart. Och det man behöver göra då, det är att följa oss på Facebook, Instagram och Twitter. Man går helt enkelt in på samtliga plattformar, trycker följ, och sen kommer vi att välja ut en slumpmässig vinnare.
Gör vi det till nästa avsnitt redan?
Välj du, det är dina biljetter.
Jag vet inte hur många utlåtningar vi har. Det är ingen som har köpt biljetter, så vi kan lika gärna låta ut allihop. Nej, men det, jag vet faktiskt inte. Vi kan göra lite både och. Vi väntar
att nästa vecka går du ut med att allt är slutsålt. Allt är slut. Biljetterna finns jag kvar.
Och det är inte bara så att du vinner 2 biljetter. Anders kommer hem till dig och kör till föreställning. Han har nämligen ingen teater.
Nej, men... men vi kör 2 veckor då, Anders.
Ja, 2 veckor.
Så 2 veckor har man på sig. Följ oss i sociala medier för utlottning av dessa fantastiska biljetter.
Är det en slump att föreställningen är 90 minuter just? Det är roligt.
Nej, faktiskt inte. Jag lyckas missa en hel match.
Vi får ju också pusha för en spännande nästa omgång. Arsenal Southampton hinner också spelas innan City-matchen spelas, så ni kan dra ifrån igen. Och sen har vi Newcastle Tottenham, som är en vattendelare för de 2 lagen.
Högintressant.
Brentford Aston Villa, make it or break it för Villa, känns det som. Mm. Och innan vi lägger på, så vet ni den egentliga anledningen till att Brendan Rodgers fick lämna Leicester?
Nej.
Han var utbränd han. Utbränd han.
Gud, vad trevligt.
Aj. Det är halva din tid till planeringen för de här avsnitten går åt just den sista punchen. Niklas, när det här sänds nu också, är lite spännande. Du får avsluta på ett annat sätt nu också. Det är att säga hur Liverpool-matchen slutar.
Jinx.
Det kan bli kul att lyssna på efter. Det kan bli kul att lyssna på efter.
Exakt min tanke är det, att jag tippar aldrig Liverpool-matcherna.
Men idag gör du det.
Idag måste jag. Det är ju
och Liverpool vinner med...
Jag sticker ut hakan och de är svajiga nu, Leeds. Men det sommar jag om Bournemouth också. för att gardera mig lite och inte tappa all topp när Leeds gör första målet, så säger jag 1-2. Men tror egentligen, eller hoppas, det får ni välja. Men 0-2.
4-0 till Liverpool.
Nej.
Det får bli
slutordet. Detta kommer gå lätt. Det går lätt för Liverpool. Det kommer gå utmärkt.
Hörrni, tusen tack för idag, alla lyssnare. Och tack Anders och Niklas. Och så hörs vi och ses vi nästa vecka.
Det gör vi. Tack för idag.
Hej då.
Konstigt ljud, med tanke på att jag har motljus.
Men för mig handlar det mest om skadekontroll. Det fanns tydligen en knapp på micken här. With a little bit of laugh, with a little bit of football, with a little bit of soccer. Between the rows.
Betwain the Rise.